Välkommen till Noaks Ark-podden. Vi fortsätter med vår serie HIV med individen i fokus ur ett globalt perspektiv. Och idag har jag med mig Erika Kanon här. Erika är biträdande verksamhetschef i Noaks Ark Stockholm. Och i den egenskapen så är hon också ansvarig för Noaks Ark Stockholms psykosociala stödverksamhet. Välkommen Erika.
Tack så mycket. Fint att vara här.
Ämnet som du har tagit upp under den här kursen som vi ska prata om handlar om våld i nära relationer. Och en del kanske när man ser på ett kursprogram så här, så, men HIV och våld, hur hänger de ihop? Det var min första tanke.
Ja, men det hänger ju faktiskt ihop. HIV kan ju både vara en orsak och ett resultat av våldsutsatthet. Som ett resultat av våldsutsatthet, så alltså kvinnor som blir utsatta för våld i en relation eller en hög grad av ojämlikhet i sexuella relationer har en förhöjd risk för att få HIV. Dels för att man kan ha svårt att förhandla om sin sexualitet, och i sexuella relationer förövare har oftast ett högre sexuellt risktagande, men också att det finns liksom då också biologiska faktorer som ökar risken för en HIV-överföring vid sexuellt våld och våldtäkt till exempel. Men i egenskap av det som vi möter i vår verksamhet är ju oftast när HIV har varit en orsak till våldsutsatthet. Och det som också forskningen visar, som det finns mycket internationellt av men ingenting i Sverige, är ju att kvinnor som lever med HIV är i betydligt högre grad utsatta för, alltså förekomsten av våld i nära relation och sexuellt våld och våld och övergrepp och våld i barndomen är på många ställen mer än dubbelt så hög än personer då som inte lever med HIV.
Är det så att det stigmat som omgärdar HIV, att det påverkar även i familjen eller i relationer, med nära relationer? Kan det förekomma att våld är nästan som ett straff?
Absolut. Förövare är ju ofta väldigt har ju ofta ett väldigt uttänkt våldsutövande. Och man attackerar ju ofta där det gör som mest ont, där det gör mest skada. Och eftersom det fortfarande finns de här fördomarna och internaliserat stigma och självstigma kring HIV, så är det ju det HIV som tyvärr är väldigt tacksamt att använda då som våldsutövare. Att använda det som ett psykiskt våld för att nedvärdera, att förnedra, använda HIV som ett vapen i sitt våldsutövande, att göra att en person som redan är i en utsatt situation blir ännu mer utsatt, att man förminskar den personens värde, inte bara att det att du kanske är du är värdelös för att du är kvinna, utan du är också värdelös för att du är kvinna och har HIV, du är äcklig, du är inte värd någonting, du har förtjänat det här, allt det här. Hur man använder de här fördomarna och de här stigmatiserande attityderna kring HIV som ett vapen i sitt våldsutövande. Och som ju stigma får ju nästan alltid eller som oftast en väldigt stark negativ effekt på den som blir utsatt för det. Men när man dessutom också i en annan sårbar situation, till exempel våldsutsatthet, så kan ju det risk att få ännu större skada. Sen finns det också forskning som visar att kvinnor som lever med HIV som är våldsutsatta inte heller i lika stor utsträckning kan vara följsamma i sin behandling, eller också ha större svårigheter att nå omätbara virusnivåer. Så det finns ju också den aspekten, inte bara en stigma-aspekt av det hela, utan också en hälsoaspekt av det hela i relation till HIV. Man kanske nekas att ta kontakt, ha den här regelbundna kontakten till vården, För att också det, utifrån en förövars perspektiv, så är det också en risk att, att våldsutsattheten röjs eller att det kommer liksom myndigheterna till kännedom. Det är ju en del av den här liksom komplexa våldsspiralen, att liksom man förminskar och begränsar det nätverk kring, mot den personen som utsätts för våldet. Sen är det såklart att lever man i en sån situation, så kan det också finnas liksom andra mer akuta saker. Att kunna mentalt och kanske också praktiskt vara fullsam i sin behandling och tänka på liksom sin egen hälsa kanske inte liksom är den största prioriteten, om det samtidigt finns barn i familj liksom i bilden eller husdjur eller annat. Man har ju oftast fullt upp att ta sig fram för dagen för många, så att det här andra får de här konsekvenserna av att kanske inte heller kunna inte ha möjligheten att ta hand om sin hälsa så som kanske förväntas från vården.
Det låter ju oerhört destruktivt i en familjekontext. Jag undrar, i din vardag i stödverksamheten i Noaks Ark, har du mött kvinnor som har så att säga stannat kvar i destruktiva relationer därför att de har HIV och känner att ja, jag måste ta det jag får ungefär?
Ja, precis. Och det ser man ju också lite på den forskning som finns, oavsett om man ser utifrån en våldskontext eller utifrån när man har undersökt och frågat kring hur personer med HIV oavsett kön ser på sexuella relationer. Och i och med att det är svårare för personer som lever med HIV att ingå i sexuella relationer och i andra relationer, så blir det, och sätter man det ihop med en kanske stark självstigma eller en stigmatiserande kontext som man lever i, så blir ju det resultatet att man nöjer sig kanske med det man får, och att i en våldskontext så blir det också oftast det som förövare också kan använda: men du kommer inte få någon annan, du kommer inte få någon annan mig, du kommer dö ensam, du förtjänar ingen annan. Att det blir ytterligare ett sätt som HIV används för att begränsa och liksom nedvärdera och göra att den som är våldsutsatt inte tänker att den förtjänar annat. Det blir liksom sanningar fast det inte är det.
Ser du att det finns en koppling mellan samhället eller allmänheten, den allmänna stigmatisering eller att skambelagda sjukdomen HIV och det självstigma som du kallar det och nämner hos de här utsatta personerna?
Ja, jag tänker det kan man också dels i Folkhälsomyndighetens senaste Att leva med HIV-rapport, så var det 55-78% som är i hög grad oroliga för att berätta för andra att de lever med HIV. Och det speglas också i de möten som jag har haft när de är i en våldsutsatthet. Att ja, men måste jag berätta att jag har HIV när jag kanske ska göra en polisanmälan eller när jag har kontakt med vården eller liksom med socialtjänsten. Att det blir liksom två hinder här. Att vara våldsutsatt och liksom prata om det, oavsett om det är en våldsutsatthet man befinner sig i just nu eller någonting man har varit i. Det är en sårbarhet och ett stigma också. Och så lägger vi liksom HIV som en extra tyngd på det. Och att man där också blir liksom ännu mer orolig för att de ska bli bedömd på ett annat sätt. Och i Till exempel så hade vi kontakt med en kvinna som hade blivit misshandlad av sin partner i hennes hem. Det blödde från ett sår där hon hade blivit slagen. Och i det här tumultet så ringde hon polisen. Och i tumultet så liksom bara liksom haspade hon ur sig. Ja, men hon tänkte att det var blod i lägenheten. Och ja, men jag har ju HIV. Så hon sa det, att hon hade HIV. Hon behövde inte göra det. Det finns ingen liksom smittorisk överhuvudtaget i ett sånt sammanhang. Men i hennes hjärna så var det som att ja, men det här måste jag säga. Och polisen kommer till platsen. Den ena polisen säger då till den andra: akta er, det är AIDS-blod här. Så för henne så blev det ju att vara utsatt för liksom våld igen i en situation där hon behövde och skulle bli skyddad. Så att det är en väldigt konkret situation hur stigma och okunskapen kring HIV får liksom förödande konsekvenser för den här målgruppen. Men också så har jag mött ganska många kvinnor som funderar på att om de ska göra en anmälan för vad de har varit utsatt för, som kanske ligger ändå lite nära i tiden, men det finns, de har funderat själv på om de ska göra en anmälan. Men där de tvekar eller inte vill, för att de vill inte att det ska stå i, tänk om det står i polisrapporten och andra får reda på det, eller att man är osäker på hur de ska, måste jag berätta det? Och i många fall så kan det vara så att man inte behöver berätta att man har HIV, för det hade inte med saken att göra. Men ibland så är det ju också bra att kunna göra det, om det är så att förövaren har använt HIV som ett sånt här våld, som ett vapen i att förnedra, i det här psykiska våldsutövande, så måste man också kunna beskriva det i ett tryggt sammanhang. Och det är det här liksom trygga sammanhanget som ju liksom många inte tror att det finns, och det vet vi ju statistiskt liksom, med den här rapporten, att de flesta tror inte att man kommer bli liksom tryggt bemött och liksom gott bemött utifrån den kunskapen som finns.
När du pratar om HIV och våld i nära relationer så visar du en bild där du jämför prevalens, alltså förekomsten av HIV i världen på en världskarta, med rapporter från våld i nära relationer. Och man slås av att det är samma områden. Vad kan det bero på? Finns det några gemensamma faktorer som verkar för att man är extra utsatt för våld och HIV?
Ja, men det är väl det man försöker liksom titta på, och det finns ju liksom flera sårbarhetsfaktorer som samverkar både med HIV och våldsutsatthet. Ja, men fattigdom, psykosocial utsatthet och så vidare är ju faktorer och sårbarheter som samspelar. Men när man har liksom reglerat för liksom kön och ålder till exempel, så ser man att det finns ett väldigt tydligt samband mellan erfarenheter av våld i nära relation och HIV-prevalens. Och den här kartan som du refererar till, där man har liksom färglagt förekomsten av våld i nära relation och förekomsten av HIV, så är de ju i snarlik identiska. Och då ska vi med det också veta att även om det finns ändå ganska goda rapporteringssystem kring HIV, visst det finns ett mörkertal men det blir mindre och mindre för varje år, så är ju våld i nära relation någonting som sällan det finns tillförlitlig statistik på, för det mesta kommer inte myndigheter eller forskningsrapporter till kännedom, för att det är liksom tabubelagt, eller att det är också olika länder har olika liksom definitioner om vad en våldsutsatthet är. Så skulle man liksom, skulle det förfinas, alltså skulle vi få bättre siffror på erfarenheter av våldsutsatthet och våld i nära relation, så tror jag att den här kopplingen mellan erfarenheter av våld i nära relation och HIV skulle bli ännu starkare. Inte minst också när man tittar utanför för liksom kön och sexualitet. Kvinnor är betydligt högre liksom våldsutsatta, men vi vet också att HBTQ-personer utsatts också i större, har också större förekomst av våld i nära relation och våldsutsatthet. Likaså också om man är migrant, också en förhöjd risk för att vara våldsutsatt.
Du har nämnt polisen. Och vad finns det för andra resurser i samhället som finns tillgängliga för personer som kanske är utsatta?
Men jag tänker när det gäller liksom våld i en relation, och specifikt om man också kanske tittar på Sverige, så har vi liksom varit väldigt duktiga med att arbeta med det. Det finns en stark rörelse, både ideellt men också politiskt, att jobba med våld i en relation. Att det utbildas inom vårdpersonal, det finns socialtjänsten har ett jättetydligt uppdrag med att liksom identifiera och stödja våldsutsatthet, både preventivt och när våldet redan är ett faktum. Sen kan det alltid bli bättre, absolut, men det finns det ju liksom ett bra underlag för. Men det behövs också liksom lyftas in att HIV som en särskild sårbarhet i det hela, ungefär som att man pratar om att personer med i missbruk eller i droganvändning eller som har psykisk ohälsa eller andra funktionsnedsättningar är extra en riskgrupp för våldsutsatthet, så behöver vi också betrakta kvinnor som lever med HIV eller personer som lever med HIV som en sådan grupp som också utsätts för risken att utsättas för våld är större, eller att man har våldserfarenheter med sig innan. Och det vet man både i Sverige men också med forskning som har kollat på just på personer som lever med HIV, att fråga om våldsutsatthet, att screena för det till exempel i vården är positivt. Det upplevs positivt av de som får de frågorna, och det ger god effekt att man kan liksom uppmärksamma det tidigare, att man kan komma in med insatser tidigare och länka till stöd och hjälp. Och det är någonting som med den regelbundna kontakten som en patient som lever med HIV har med vården, så skulle det kunna vara ett ypperligt tillfälle att också liksom arbeta med våldsutsatthet på ett tydligare sätt. För att inte riskera att personer faller mellan stolarna, och för att tidigare kunna identifiera och se personer som är våldsutsatta.
Om man känner sig vara i en utsatt situation, i en nära relation, en destruktiv relation, kan man vända sig till Noaks Ark för hjälp och stöd?
Absolut, visst kan man det. Dels så har vi ju personer man kan komma och prata med, psykologer, kuratorer, men också juridisk rådgivning om man behöver den biten. Men det är klart, absolut. Sen är ju vi experter på HIV och förstår problematiken våld i nära relation och HIV. Sen behöver man ju också där länkning och till de som är experter på en våldsutsatthet och vad som behövs göras då. Då kommer ju andra ideella organisationer som är experter på det, och så kan det allra bäst, och myndigheter som kan komma in med stöd och hjälp. Men vi är absolut en trygg plats att komma till om man har de erfarenheterna, oavsett om de är just nu och man behöver hjälp i det mer liksom akuta skedet, eller att det är något som pågår och man vet inte riktigt hur man ska göra. Men jag tänker också lika viktigt att kunna ha en trygg plats att komma till för att prata om en våldsutsatthet som har varit. För bara för att våldet, kanske det fysiska våldet eller psykiska, har upphört, ja, men relationen är inte längre där, så är ju våldsutsattheten eller de konsekvenserna av det pågår ju oftast i många, många år efteråt. Antingen genom att man har man har trauman som man inte kanske har haft möjlighet att bearbeta, eller det har fått konsekvenser på ens liv som man inte riktigt har kunnat reparera. Men inte heller ovanligt att förövare liksom försöker även efter liksom relationen är avslutad. Vara där och liksom trakassera eller liksom påminna om att vet du vad, du är fortfarande inte värd någonting. Du ska minsann passa dig för att jag ska, om du går till polisen eller vad det nu kan vara, så kommer jag berätta för alla, kommer berätta för din familj att du har HIV. För så många så är det ju så att man inte har ens HIV-diagnos är ju har man inte, det är ju ens egen rätt att berätta till vem man berättar och hur man berättar om det. Och förövare och andra som vill en illa kan ju lätt använda det som ett påtryckningsmedel för att liksom få sin vilja igenom. Och som ett hot att gör du inte det här eller lämnar du mig eller gör du den här polisanmälan så kommer jag berätta för andra att du har HIV. Och det kan ju för den våldsutsatta eller den personen kanske har långt mer förödande konsekvenser än kanske för våldet som sådant.
Tack för att du var med oss idag, Erika.
Tack.